Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Alla goa Patreons som lyssnar på det här, men även ni andra. För som vanligt får man ju en liten sneak peek, eller vad vi ska kalla det. Men det här är ju Gott och Torg i Göteborg med mig, Daniel Karlenfors. Och som vanligt har jag med mig...
Mattias Axelsson heter jag.
Ja, om du får definiera dina egna titlar.
Gymnasielärare i Göteborg känner är jag mest bekväm med i det här sammanhanget.
Som jag nämnde, Patreon-exklusivt. Var blir man Patreon?
Man blir månadsgivare på patreon.com/gatorocktorg i Göteborg. Mm. Och det behöver du bli för att få lyssna på hela det här avsnittet. Är du inte månadsgivare så kommer du att få lyssna i ungefär 10 minuter. Och om du blir månadsgivare så slipper du också reklamen.
Jag tror att ni som lyssnare också hör det, att en del spårvagnstrafik där vi är, det är också någon slags fontän som pålar. Mm. Så, och det är ett fantastiskt väder, så vi sitter ute idag, hör ju alla såklart. Men vart är det vi är någonstans egentligen?
Ja, vi sitter ju i Vasaplatsen, på Vasaplatsen. Alltså den plats som ligger någonstans mitt i Vasastan. Vi blickar ut över den här, som du nämnde, pålande fontänen, och vi har spårvagnar på 2 av 3 sidor i den här triangeln som ju Vasaplatsen faktiskt är. Och den avgränsas ju i söder, i basen av triangeln, av Vasagatan som sträcker sig hela vägen från Heden bort mot Haga. Och sen har du 4 kvarter av höga stenhus på ömse sidor.
Och om ett universitetsbyggnad, va?
En universitetsbyggnad strax söder om Vasagatan som vi ser när vi sitter och tittar.
Och sen vi ska gå dit och sitta på lejonen sen, va?
Ja, vi kan ta en sväng förbi lejonen. Och i norr så är det ju Allén som avgränsar Vasaplatsen. Och man kan ju faktiskt säga att Vasaplatsen är lite grann av en undanskymd plats. Det är ju träd som växer runt omkring den här lilla fontänen. Och sen har vi en gräsmatta ganska vidsträckt i norr. Och sen är det en handfull bänkar som är runt den här fontänen. Men det är ju inte en plats som man kanske besöker särskilt ofta. Man har inte ett ärende just till Vasaplatsen om det inte är så att man åker spårvagn och byter spårvagn.
Ja, precis. Och vi pratade ju lite om det här nu innan vi började spela in. Det här med olika platser. Att det finns ju några ställen till i Göteborg som just heter plats av någon anledning.
Ja, alltså det här är ju inte Vasatorget eller Vasaparken. Vasatorget finns inte. Vasaparken ligger söder om och är ett betydligt mer vidsträckt område. Och att inte ett torg tror jag beror på att det behöver vara lite mer öppna ytor på ett torg som på Gustav Adolfs torg till exempel, eller Chapmans torg. Men vi har ju mycket riktigt ett antal platser i form av till exempel Jägerstorpsplatsen, Wawrinskis plats eller Vågmästarplatsen.
Men vi kommer lite överens om att det här egentligen är en minipark.
Ja, det blir ju faktiskt det. Även om den inte är särskilt stor så har den ju precis de inslagen som finns i en park, nämligen grönytor, träd, buskar, en fontän, växter och liknande. Men den kan ju inte heta Vasaparken, för Vasaparken finns ju redan, så blir det väl naturligt att den heter just Vasaplatsen.
Men jag vill koppla tillbaka till kvarteren du nämnde. Det är ju inte vilka kvarter som helst liksom.
Nej, det är ju, för vi pratade ju i, jag tror att det var förra avsnittet, om Postgatan, om det här med stenbyggande och kom in lite på stenstaden. Och det är väl egentligen anledningen till att vi gör det här avsnittet, just för att prata lite mer om stenstaden. För Vasastan och Lorensberg är ju det vi egentligen menar när vi pratar om stenstad i Göteborg. Det är ju ett väldigt stort bevarat område av stenbyggnader från sent 18, tidigt 1900-tal. En del är ju givetvis rivet och ersatt. Vi har ju till exempel längs med Kungsportsavenyn som du och jag besökte för ganska länge sedan. Där har vi ju byggnader från 30-talet och från 70-talet. Och även längs med Vasagatan finns det en del som är utbytt. Men det är väldigt mycket i Vasastan som är bevarat från sent 18, tidigt 1900-tal.
Men har Gustav Vasa någonting med platsen att göra?
Ja, det har han. Han har aldrig varit här dock. För han dog ju långt innan Göteborgs stad grundades. Uh-huh. Så det är ju inte hans eventuella närvaro historiskt som gör att den här platsen heter Vasaplatsen.
De som trodde att detta var så här Sveriges vaggas grundande eller någonting. Ja, det hade Vasa man... åkte hit och bara... Han åkte, nu grundar vi Sverige.
Han åkte skidor från Borås till Göteborg, den lite mindre kända sträckan som han åkte på.
Boråsloppet.
Ja, lite så. Nej, men platsen får ju sitt namn när man börjar bebygga den, alltså när man börjar bebygga hela Vasastan. Och Vasastan och Vasagatan och Vasaplatsen, det är ju platser som får sitt gator som får sina namn i slutet på 1800-talet. 1882 så är det stadsfullmäktige som beslutar att den här platsen ska heta Vasaplatsen och att den gatan som går som en allégata genom Vasastan får namnet Vasagatan. Och det finns ju faktiskt ett antal Vasaplatsen runt om i Sverige. Vi har ju till exempel i Stockholm Vasaplatsen, men vi har det faktiskt också i Borås och i Örebro och Västerås och Skövde. Mm. Så Vasaplatsen, det är ju liksom inget unikt för Göteborg, och alla de platserna, eller åtminstone merparten av de platserna, får ju sitt namn under slutet av 1800-talet. Och det hänger ju samman med någon typ av nationalromantisk idé som finns i Sverige under den här tiden. Och att man gärna vill namnge platser efter gamla kungar, som till exempel Gustav Vasa och Vasa ätten.
Man brukar ju prata lite om, och här tänker jag att ditt historiekunnande kan vara bra, man brukar ju prata om att liksom nationalstaten inte föds för någon gång på 1800-talet. Hur var det i Sverige?
Ja, alltså det där kan man ju drifta och diskutera fram och tillbaks mycket. En del menar att Sverige går att se tillbaka till 1000-talet när kristendomen kommer och vi blir en kyrklig enhet under den romersk-katolska kyrkan. Mm. Andra menar att vi får gå till 1200-talet med Magnus Ladulås. De flesta skulle nog säga att en modern nationalstat växer fram under andra halvan av 1500-talet och en bit in på 1600-talet för de reformer som bland annat Gustav Vasa gör med skattesystem och den kyrkliga reformationen och liknande är sånt som ändå går att säga att Sverige då blir en nationalstat. Det man däremot brukar säga är att nationalismen, alltså idén om att man tillhör en nation, till exempel att en småländsk bonde i första hand ska definiera sig som svensk och inte som skånsk eller som småländsk bonde, den går tillbaka till 1800-talet.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Och som jag har förstått det så är det i samband med att man river befästningarna där i början på 1800-talet som gör att den här platsen blir mer tillgänglig. Och vad är det som händer då?
Ja, alltså det som händer när man river befästningarna under början av 1800-talet, det är ju att det då växer fram någon typ av kåkstad i anslutning till det som idag är Vasaplatsen. Före tidigt 1800-tal så var ju området söder om vallgraven så kallad donationsjord. Det var alltså jord som kronan hade donerat till staden som staden fick använda för bland annat landeriverksamhet. Och det pratade vi bland annat om i avsnittet om Liseberg och om avsnittet i Korsvägen. Och jag tror att vi har berört i ganska många avsnitt just landeriverksamhet.
Ja, det verkar som att landerier har funnits överallt utanför vallgraven så att säga.
Ja,
och fram tills att staden tar marken och så blir något annat.
Ja, och landeriverksamheten den användes ju för att ha olika typer av plantager och man hade tobaksodling och man hade betesmark för djur och liknande. Så området söder om staden var ju då använt framförallt för landeriverksamhet och stadens bebyggelse och där människor bodde, det var ju koncentrerat till innanför vallgraven och sen Haga och Masthugget och bort mot Majorna egentligen.
Och kåkstäder som du nämnde, det var liksom, det är inte så här stora lyxiga kåkar vi pratar, utan det är,
nej, utan det är snarare tvärtom skulle man kunna säga, att en kåkstad det är ett område med ganska förfallna byggnader, träskjul. I slutet på 1700-talet så beskrivs det att man rör sig i det här området så kan man se kojor som människor bor i. Och just att det växer fram en ren kåkstad, det vill säga en mer koncentrerad bebyggelse, det handlar ju just om det här att staden öppnar upp sig i och med att man river befästningsmurarna. Det har funnits försök att etablera någon typ av landeriverksamhet, alltså större landeriverksamhet här, ett landeri som man kallade för Katrineström. Och anledningen till att man försökte etablera det från stadens sida, det var att man ville just motverka framväxten av kåkstäder. Och att kåkstaden växer fram just här i anslutning till Vasaplatsen, det beror troligen på att det här området inte var så väl anpassat för till exempel att ha boskap eller trädgårdsodling, eftersom det låg bland annat en kvarn och en kvarndamm, det vill säga en mindre sjö här. Så det här var någon typ av skärningspunkt mellan olika landeriers marker, vilket gjorde att det blev lite mer oreglerat och det var lite lättare för en fattig arbetare att bygga sig en liten kåk. Och sen så blev det ytterligare en fattig arbetare som byggde en kåk och så till slut så blir det någon typ av kåkstad.
Och den här staden hade till och med ett namn?
Ja, om vi hade promenerat en liten bit upp längs med Vasagatan så hade vi kommit till Café Flygarns Haga. Och namnet Flygarns Haga, det är ju faktiskt ett historiskt namn på just det här kåkstadsområdet som låg här innan man började riva allt och bygga de här stenhusen. Och namnet Flygarns Haga, det kommer sig av poliskommissarie AF Flygare ägde tomterna fram till slutet av 1850-talet och han bedrev också någon typ av handelsverksamhet i anslutning till det här området.
Så hur var det då här i detta området Flygarns Haga under 1800-talet?
Ja, givetvis så återvände jag ju med en dåres envishet till Fredbergs, det gamla Göteborg i tre band som han skrev 1923. Han använde ett väldigt målande och mustigt språk för att beskriva olika stadsdelar och givetvis så tar sig Fredberg även an Flygarns Haga. Och han beskriver det faktiskt som en blandning av idyll och kåkstad. För det blir lite förenklat om vi bara beskriver det som liksom ett fattig kvarter i det här området. Vi hade ju dessutom villor, lite finare kåkar norrut.
Och landerier.
Ja, och så att det var liksom inte bara kåkstaden. Och han beskriver vidare Flygarns Haga som att det låg trevliga hagar med yviga trädgrupper och att husen var väl underhållna där de låg bakom staketen. Samtidigt så samsades de här liksom lite finare husen med ganska bofälliga kojor som låg i klungor längs med bergsknallen.
Bofälliga? Är det knappt beboeliga?
Man kan knappt bo där. Han tycker inte att de här liksom är värda för människor att bo i. Och man räknar med att det bodde några tusen människor i det här området i mitten på 1800-talet. Och den gamla allén gick som någon typ av förbindelselänk in till den befästa staden. Och man då räknar in hela det här området, dels med Flygarns Haga men också de andra landerierna runt omkring.
Har du med en fin bild där och som vanligt så slänger vi väl upp den på Instagram eller?
Givetvis på vårt Instagram-konto Gator och Torg i Göteborg så kommer ni få se alla bilder.
Och jag antar också att det kommer hamna någonting på gamla Göteborg.
På det gamla Göteborg. Just exakt. Det. Bra att du påminner om det kontot där vi lägger upp bilder hur det såg ut förr och hur samma plats ser ut idag.
Gator och torg i Göteborg produceras av Reostat Media AB.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight, and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.